MSDN-radio för... Jag kommer fortfarande inte ihåg vilken vecka det är. Ja, det är i alla fall snart
35.
35, det är snart september och vi är tillbaka i etern efter en riktigt, riktigt skön sommar. Jag, Dag Köneg och jag med Johan Lindfors och Danveig Tran, fortfarande Danveig Tran så att säga. Och varför vi, det, jag säger så, det kommer vi strax att höra tror jag när vi pratar lite med Danveig. Som ni hör så är det lite annorlunda inspelning idag. Det är för att vi provar att spela in över nätet för att kunna vara hemma och jobba lite extra på kvällarna. Så att vi sitter här klockan 9 på en vardagskväll och har det lite mysigt. För vi kan inte vara ifrån varandra som arbetskamrater så att säga.
Precis. Varför spendera kväll med CSI New York när man kan spendera med MSDN-radio, eller hur?
Precis. Är det någonting som är på tv just nu eller?
Det börjar här 9-tiden. Så att,
ja. Men välkomna hit och jag tänkte vi kunde väl gå igenom lite vad som har hänt här över sommaren. Dels vad som har hänt på Microsoft från våra perspektiv som utvecklare och arkitekter och dylikt. Men kanske också om det är någonting privat som har hänt. Danveig, ska du kanske börja nu när jag har försökt att vara lite avslöjande utan att säga något?
Ja, jag kan väl avslöja då att jag har hunnit gifta mig under sommaren. Men jag heter som sagt fortfarande Danveig Tran, men framöver så kommer det bli namnbyte.
Och det var ju rätt så roligt att du gifte dig för en vecka sedan på en tisdag bara. Det var ju lite ovanligt. Men... Och sen var du ledig på onsdag, så satte vi skrivbordet på torsdag.
Ja, man har ju så roligt jobb så man kan inte hålla sig borta allt för länge.
Men Johan, visst var det så till och med att Danveig... mejlade på onsdagen, va?
Jag fick nog inte bara ett, jag fick nog säkert flera mejl därifrån.
Ja. Så det är vi under hennes man har det, så att säga. Jaha, Danveig, utifrån, eller ja, vi kan ju ta dig, Johan. Har du något mer privat eller någonting som du skulle vilja berätta? Har du gjort något kul i sommar?
Jag har gjort massa kul. Jag har faktiskt haft en väldigt avslappnad och skön sommar. Jag har försökt att koppla av så mycket som möjligt ifrån internet och Facebook och Twitter, och det var ganska så tyst tycker jag själv. Hade en 2 veckors semester på Cypern och det hade jag faktiskt inte ens med dator eller telefon med e-post, utan jag verkligen stängde ner så mycket det gick. Jag har istället spenderat en del tid med vanliga skönlitterära böcker och lite ljudböcker och sånt där. Jag har lyssnat klart på hela Jon Näsby-serien och sånt där, så att jag har haft en mycket, mycket behaglig sommar.
Skönt, och det är samma sak för mig, fast jag har inte kunnat hålla mig från datorn. Jag har till och med köpt lite databöcker på sommaren. Jag har försökt smyga undan för hustrun här och hoppas att hon inte hör det när jag säger det nu. Men i alla fall, nu är vi tillbaka. Men när vi kom tillbaka så det är ju inte så att hela Microsoft står stilla när vi har semester i Sverige. Snarare är det så att de ibland inte förstår att vi har semester i Sverige på Microsoft.
Och släpper är det inte lite så att industrisemester är på väg att försvinna? Jag tycker mer och mer att åtminstone så har den förskjutits på. Förut tycker jag alltid att juli månad brukar vara den som är mest eller är stängd. Men nu tycker jag att fler och fler jobbar in ett par veckor i juli för att sedan gå på en senare semester och kanske komma tillbaka i mitten på augusti. Jag ser någon sorts trendskifte här, jag vet inte. Men kanske vi som börjar bli lite internationella.
Ja, det kan det vara. Jag tror att kontinenten har väl lite senare semester. Det problemet för oss är ju att vi aldrig kommer igång eftersom vi har brutet räkenskapsår.
Ja, vi går inte in i Q1 som vi kallar det ibland. Vi går in i Q5 bara för att verkligen vara igång så fort vi kommer tillbaka. Att vi har aldrig slutat liksom.
Men i alla fall, det hände ju mycket i sommar. Så jag vet att... Danveig, du har ju varit i USA på ett par, i alla fall på en konferens.
Ja, på en.
Nu är det ju en intern konferens, men du kanske kan berätta lite i alla fall.
Ja, man fick ju se lite av det som ska komma i E9 framöver ganska snart. Så det var lite roligt att få en liten sneak peek på det.
Och var var den här konferensen någonstans?
Det var i Atlanta, också kallas för Hotlanta. Och det är väldigt välförtjänt smeknamn.
Och det är en rätt stor intern konferens som Microsoft har varje år. Jag har inte varit på den någon gång själv faktiskt. Så att...
Ja, nu kommer jag inte riktigt ihåg siffran, men jag tror det var ungefär 15 000 samlade på plats i Atlanta i år.
Och det var i början på juli någon gång.
Ja.
Det är anledningen till att inte vi, eller i alla fall inte jag direkt, åker dit så ofta när det är i juli.
Det är jätteroliga konferenser. Det är otroligt nätverkande och speciellt nyanställda är jättebra att få komma på sådana konferenser och träffa andra som är nya. Det är en jättebra nätverkskonferens. Det kallas för Microsoft Global Summit egentligen.
Och det var runt den tiden också som vi, eller vi kan säga började lite tidigare, redan precis när vi gick på semester eller redan lite innan semester som den första releasen av någonting i sommar var. Då tänker jag mer på den roliga delen av våra liv, alltså Xboxen. Det som vi gör på vår fritid.
Precis.
Xbox Slim, 360 Slim, är nya versionen som, jag vet inte, är det någon av er som har den än?
Jag har inte köpt den än. Jag har fått OK på att köpa en, men jag har ju faktiskt redan tre stycken, så jag får väl hoppas att någon av dem får en Red Ring of Death snart, så jag får byta ut någon
Vi
av dem.
kan väl ta ett till jobbet?
Ja, jag visst.
Och den var jag precis kommit ut på själva Xbox Live.
Slöja.
Ja, men efter det i alla fall då, så ja, det händer ju mycket med Xboxen här som ni säkert vet, som vi kan prata om lite senare under hösten. Men det första som kom, jag vet inte när det kom, men det var väl Microsoft WebMatrix kom det en beta av via Scott Guthries blogg, tror jag, Johan. Kan du berätta
Just det.
lite om den produkten?
Vad vi gjorde här egentligen, eller vad vi höll på med under en längre period, är ju att skapa ett ramverk och ett verktyg för webbutvecklare som väldigt snabbt vill komma igång med webbutveckling. Som kanske idag inte är experter på webforms eller MVC, de teknikerna heller, utan egentligen snabbt vill skapa sig en blogg eller en liten e-handelsplats eller en webbsida. Så WebMatrix är egentligen en konsoliderande utvecklingsverktyg som har både en editor för kod och HTML och liknande, samt ett ramverk som baserar sig på ASP.NET och då också MVC, som heter Razor, kallar det egentligen, som gör att man med en liten annorlunda syntax som faktiskt påminner lite om ASP tidigare, och vissa jämför också lite med POP ibland, får egentligen en liten, man bakar in lite av skript eller lite av C-sharp-koden i HTML-sidan. Och sen så finns det också med det här verktyget möjlighet att kunna publicera en applikation väldigt snabbt och koppla det till plattforminstaller för att ladda ner blogg-engine och massa sådana saker. Så det är ett väldigt produktivt verktyg för att snabbt starta webbplatser.
Jag måste säga att jag provade det här i somras och jag tänkte att jag skulle vara så fräck så att jag laddade ner WordPress. Och jag gjorde det snabbt och plötsligt så landades MySQL, eller MySQL som det heter i verkligheten, ner också och installeras på min maskin. Så jag tror efter 15-20 minuter så hade jag en fungerande WordPress-blogg i POP körandes med MySQL i botten. Det var
Och det är
nästan.
ungefär, och det går ju lika lätt att ladda ner blogg-engine eller N2CMS eller e-commerce-lösningar och sådana saker som också finns som ramverk som man kan använda med SQL-server eller andra dator. Det är ett otroligt flexibelt verktyg som naturligtvis sedan också man kan användas för att anpassa och liknande. Så det är jättekul att jobba med faktiskt.
I den så finns det ju en ny version av SQL som jag tycker också är intressant. SQL Compact 4.0 som egentligen är väl vår första version av SQL. Rätta mig där om jag har fel, Johan, som inte kräver någon form av runtime överhuvudtaget.
Ja och nej kan man säga. Men, SQL CE eller SQL Compact Edition har ju tidigare inte behövt någon egentlig service installerad, men det kräver däremot en del DLL installerade på den datorn som ska köra det. Om jag har förstått det rätt, jag har kört det några, i trean har jag kört det i alla fall.
Men
Så
här är
att
det bara Xcopy, så att säga.
den här 4.0 har en ren Xcopy-installation, vilket är väldigt grant då, egentligen. Vilket gör att det kommer inte krävas någonting på servern innan. Och det är någonting som efterfrågas väldigt mycket just i små webbplatser som ska rullas ut. Och även om man tittar framåt på mobila plattformar och sånt där som kan vara aktuellt.
Jag funderar på om man kan sätta upp en sån sen så småningom i Azure om man skulle vilja i en webbroll. Jag har inte provat det än.
Nej, men det kan ju vara kul att testa
Det
faktiskt.
borde ju nästan gå. Har du, Danve, tittat någonting på WebMatrix?
Jag kommer faktiskt ihåg när den släpptes. Det var ju början av juli. För jag var ute och höll eller sommarkoll och pass med Mikael Söderström. Och han satt och var jätteivrig på att få visa WebMatrix. Och jag kommer ihåg under förmiddagen så satt han och tryckte FN på Scott Guthries blogg just för att se om den hade släppt den.
Han hade den på sin dator, men han fick inte visa den för...
Just det, precis. För han är MVP och var med i själva beta-preview-gruppen. Då. Så han hade bloggposten klar och var redo att trycka ut den så fort Scott Guthrie hade gjort annonseringen. Så han satt där och var väldigt ivrig på att få berätta och visa om vad man kunde göra med WebMatrix.
Och som en tanke är det ju så att jag har faktiskt liggande på bandspelaren, eller den virtuella bandspelaren, en intervju med Mikael Söderström där vi diskuterar en annan ny produkt som har kommit här under sommaren, och det är ASP.NET MVC 3, en preview av den. Så jag tror att vi kör det tejpen och så får ni höra min intervju med Mikael om det. Med mig på Skype har jag Mikael Söderström som är MVP i ASP.NET, och under sommaren har jag vet Mikael tittat lite på en ny version av ASP.NET MVC, den som heter MVC version 3. Så Mikael, jag tänkte faktiskt fråga dig lite om vad som har hänt med MVC och vad är det nya i den nya versionen. Men innan dess, Mikael, kan inte du göra en liten rekapitulering över ASP.MVC-historien fram tills där vi är nu?
MVC 1 först. Första preview, den kom i slutet av 2007 redan. Och släpptes färdigt i mars 2009. Och syftet är egentligen att göra en version av ASP.NET som blir lättare att testa. Den ger mer möjligheter vad gäller rendering exempel. Man får mer kontroll över det som händer egentligen. Och ett år senare då så fick vi då MVC 2, också i mars, fast nu i år.
Vad var det för skillnad då först mellan MVC 1 och MVC 2?
Det var ju vissa nyheter då, som till exempel data annotations som vi kan använda för validering av modeller. Och det gör så att vi direkt i vår modell kan sätta olika attribut egentligen och sen använda inbyggd valideringsfunktionalitet för att validera. I MVC 1 så var vi tvungna att göra mycket av det manuellt. Men MVC 2 fick vi till exempel klientvalidering på köpet direkt. Vilket även har byggts ut sedan MVC 3.
Och MVC 2, vi har ju som sagt funnits ungefär, ja, det är ju inte så länge. Det var i våras, sa du, i mars ungefär. Så, och då kändes det ju nästan, tyckte jag, som att det finns något mer att göra. Du som är insatt i MVC vet säkert att det finns massor att göra. Men vad är det som man... har satsat på i den här nya MVC 3-versionen?
Det finns vissa delar som inte riktigt kunde göra förut. Till exempel att vi kan använda dynamiska modeller enklare. Eftersom .NET 3, eller vad säger MVC 3, det bygger på .NET 4. Till skillnad mot de tidiga versionerna som byggde på .NET 3.5 Service Pack 1. Och det gör att vi automatiskt får Dynamic som modell om vi inte anger en egen modell.
Du menar att vi använder de nya dynamiska funktionerna som kommer i .NET 4 för att lättare kunna använda olika modeller utan att behöva hårdkoda det på något sätt?
Ja, precis. Vi kan till exempel använda Expand Object direkt, returnera den från kontrollen och hämta i vyn utan att egentligen skapa upp någon egen modell först. Och det finns även stöd för dynamisk view data som tidigare var egentligen en collection med objekt. Och nu kan vi använda dynamic för att få det att se ut som vanliga objekt.
Och jag som inte riktigt vet vad vy-objekt är, kan du förklara det lite mer, vart det hamnar in i MVC?
Alltså, modellen i sig, det är ju M1 i MVC. Och det är till exempel ett customer-objekt som vi vill visa upp i vyn. Och då kan vi i kontrollen skicka iväg, vi skapar upp customer-objektet och skickar iväg det till vår vy. Där vi då kan rendera exempel en viss customer. Eller om vi har en lista på customer. genom att använda dynamisk viewdata så kan vi sätta direkt så att viewdata.name exempel får ett visst värde och sen använder vi det i vår vy utan att behöva skapa upp det här custom-objektet först.
Okej, okay, så att okay, jag förstår det. Är det någonting mer än just det här? Är det någon mer fördel att vi har gått upp på .NET 4 som vi ser i MVC 3?
Det finns nya data annotations i MVC 3 som kom i .NET 4 som till exempel display attributes så att vi kan använda labelfältet när vi renderar till exempel ett formulär det är att kan vi ange datamodellen. Det finns vissa nya data annotations i .NET 4 som nu stöds. Och det hade ju inte varit möjligt att ha stöd för de här nya data annotations om vi hade kompilerat mot .NET 3.5 istället. Och så det är en anledning till varför i .NET 4. Sen en stor del av MVC 3 det är Razor som är en ny view engine. Och den är också kompilerad mot .NET 4. Och hade alltså inte fungerat med .NET 3.5.
Förklara lite mer vad det här Razor. Det dyker upp på ett par olika ställen nu i nya Microsoft-produkter. Vad är Razor egentligen?
Det finns två olika varianter av Razor. Dels så finns det som är View Engine i MVC 3. Och istället för att använda de här gamla kodblocken med en tagg och procenttecken så har vi ett ät-tecken i början. Det gör att vi får mindre onödiga tecken i vår vy. Och det blir renare att läsa. Speciellt ifall vi har haft if-satser och for-loopar och så. Det är riktigt viktigt för att visa upp data. Så att det blir mer lättare att läsa vyerna egentligen.
Jag förstår att det är ett tecken man har i början på raden. Hur vet man när en sån kodblock är slut i Razor?
Razor känner av automatiskt när det bör vara slut. Om vi till exempel har en mailadress så känner den av att det är just en mailadress och den skriver bara ut som har ett text. Då skriver vi kanske ett ät-tecken och model.name och sen ett utropstecken direkt efter. Då tar den model.name och visar värdet för det och lägger till utropstecknet direkt efter. Så den känner av när texten börjar igen.
Men måste man ha ett sånt där att-tecken på varje rad eller behöver man det bara i början på ett block?
Om man har flera rader så måste man ha ett att-tecken och sen måsvingar runt efter att-tecknet och sen när det tar slut på sista raden.
Som egentligen man har när man gör en block i C-sharp helt enkelt.
Ja, precis. Det är väl samma.
Du sa att Razor var två saker. Dels så var det någonting här i MVC 3 och View Engine. Vad är det andra Razor?
Det används tillsammans med ASP.NET Web Pages som är en del av Web Matrix. Vilket är ett nytt paket egentligen med utvecklingsverktyg, webbserver, databas och annat som finns att ladda ner nu i beta. Det släpptes nu för ungefär en månad sedan. Det är riktat mot just nybörjare som kanske har gått från klassiska ASP eller andra dynamiska språk och ändå vill börja med ASP.NET. Och där tanken att precis som till exempel POP och ASP och andra språk så är koden och i samma fil som vyn egentligen. Och tanken är då att eftersom det är Razor även där så tanken att man ska kunna ta sina ASP.NET webpages sidor och flytta över koden till en controller och använda just en Razor-vy där som en vanlig vy i MVC sen när man väljer att gå över till MVC. Just för att nybörjare vill ju oftast inte börja tänka på vad MVC innebär innan de har skapat en klass överhuvudtaget. Att,
Det finns en uppgraderingsmöjlighet då från Wave Matrix till, om vi säger, lite större versioner av Visual Studio och MVC i Visual Studio.
Ja, precis. Så att det blir lättare att gå vidare sen, just för nybörjare. För proffs så kommer man nog aldrig titta på det här överhuvudtaget. Men för just nybörjare så kan det vara ett bra enkelt steg att börja med .NET.
Om vi går tillbaka till MVC version 3, är det någonting mer där som är en nyhet som du har längtat efter och som du gärna använder dig av nu när du har den möjligheten?
Det finns några saker. En ganska enkel sak men ändå betydelsefull, det är globala action filter. Så om vi till exempel vill göra hela sidan skyddad mot användare som inte är inloggade, så kan vi sätta authorize för alla action results över hela sajten utan att behöva sätta på varje controller i sig.
Ja, det kan ju vara skönt, annars kan man säkert glömma det någonstans.
Ja, precis. Så det är ett bra sätt om man vet att man ska ha den på alla action-metoder överallt. Och det är ju ganska enkelt. Det är en rad i global.asax, så har man satt dem direkt.
Är det någonting mer här avslutningsvis innan vi går över till lite andra frågor, som några nya funktioner mer i MVC 3 som du gärna vill berätta om?
Det finns en inbyggd service locator i MVC. Det finns interfaces för service locators. Den här common service locator som finns på Complex, den har integrerats i MVC 3, vilket gör att vi enklare kan använda till exempel Ninjekt och andra verktyg för att injicera kod på olika platser i MVC. I Preview 1 så kan vi använda det här tillsammans med controllers, vyer och action filter. Men i senare versioner så kommer vi även kunna använda det på fler delar av MVC. Och det gör att jag kan till exempel injicera en egen controller factor direkt i min applikation. Ganska enkelt.
Spännande. Som du sa, jag råkade kanske säga att det var en beta-version som har kommit ut, men du sa att det var en preview 1 av MVC 3D, och en preview låter ju som att det är väldigt, väldigt tidigt. Det låter nästan som ett annat ord för en alfa-version. Vet du någonting mer om framtiden och den fortsatta roadmappen för den här versionen av MVC?
Än så länge så har jag inte hört någonting om när nästa version kommer eller när beta och RTM kommer. Men med tanke på hur det har sett ut tidigare så skulle jag inte bli förvånad ifall det kom i mars nästa år. Med tanke på att både MC1 och 2 kom i mars. Så att jag skulle gissa på att det hamnar någonstans runt där.
Mars verkar vara en bra månad för MVC-ramverk helt enkelt.
Ja.
Tack så mycket Mikael för att du tog dig tid och redde ut lite begreppen om den nya versionen av MVC, MVC 3. Tack så mycket.
Tack.
Jag får be om ursäkt för min kanin i bakgrunden som
låter illa. Men det kan vi göra så kul.
Ja, jag får hitta ett annat rum nästa gång.
Ja, helt lugnt.
Ja, det var i alla fall Mikael. Och nu när vi har pratat lite om ASP.NET och vi har pratat om WebMatrix, så finns det ju något annat som nu går jag inte riktigt i tidsföljd, men här för bara förra veckan tror jag det var, så, eller för ett par veckor sedan annonserade vi någonting som heter Visual Studio Light Switch och så sättes i beta 1 här förra veckan. Är det någon av er som har hunnit sätta sig in i det och vad är det då i förhållande till exempelvis Microsoft WebMatrix?
Jag har inte hunnit kika på det faktiskt. Jag har fokuserat på det andra vi kommer att prata om sen, kan jag tänka mig.
Okej, då får jag, det är så här ledande frågor. Då får jag väl svara på det själv då. Man kan säga, tycker jag, att WebMatrix är ju ett sätt att enkelt komma igång med webbapplikationer. Skulle man enkelt vilja komma igång med line och business-applikationer i Silverlight, så är Visual Studio Light Switch en sån produkt som egentligen består av två enheter. Den består av data, tabeller, och den består av skärmar som visar detta data. Och man får mycket hjälp då att beskriva skärmar och beskriva den här datat, få alla de här relationerna med master detail och allting och kontroller som visar rätt typ av data, allt från naturligtvis telefonnummer till vanliga texter till bilder och allt sånt här. Och min förståelse av det, jag har inte hunnit titta så mycket på Lightswitch heller, för det kraschar på min dator faktiskt, det är att det är byggt ovanpå VC-fria services. Så den använder den tekniken, alltså att både bygga ett användargränssnitt på klienten och sen bygga en serverdel för att hantera om man skulle vilja det. Så jag tycker det här är lite spännande, men den kan kännas lite enkel för oss som kanske jobbar dagligen med utveckling. Och då ska man också tänka vad är kontextet, vilka är det här egentligen till för? Det är till för att göra snabba, enkla applikationer, kanske lite som Microsoft Access var förut. Så att lite så tänker jag på den. Så att det är ett intressant initiativ som vi har gjort, tycker jag.
Jag tycker lite intressant. Jag har fortfarande... Jag kommer ihåg mitt examensarbete jag gjorde på Högskolan Dalarna var att jag genererade eller skapade egentligen med Access och lite data, ja, all den dataanalys, databas och arkitektur som behövdes, ett kund- och orderhanteringssystem, faktureringssystem för en så här betjäningsfirma egentligen. Och det känns som att det här skulle man kunna bara automatgenerera nu med de här verktygen vi har skapat.
Och det som är skillnaden, tycker jag, och bra, det kanske ditt system också klarar av, men det är ändå att det går att flytta upp det sen så att man kan bygga vidare på det, för risken är att man slår i taket efter ett tag alltid.
Just det.
Det måste finnas någon väg uppåt för att bredda den här produkten när det blir lite mer specialfall, men... Många, alltså ibland är det ju så att vi jag pratade med Fredrik Normén som är en MVP förra veckan, att vi försöker skjuta mygg med luftvärnskanoner ibland. Vi drar i för mycket så vi inte kommer ut med vissa typer av applikationer som egentligen kanske bara kräver något enkelt, användargränssnitt, en enkel databas. Så ibland sitter vi, jag vet inte hur det är med dig Johan och med dig Danway, men när jag ska ibland göra en applikation så kan det bli för mycket att man sitter och funderar på, ja, ska jag använda det dependency-ramverket, ska jag jobba på det sättet, så man aldrig kommer ut med den idén man har.
Absolut. Och för min eget perspektiv så vet jag vad det är. Jag tror jag till och med identifierat sårbarheten i det. Och det är att jag ofta fokuserar så otroligt mycket på tekniken istället för att fokusera på själva lösningen som ska utföras. Jag vill ju hellre spendera mer tid i resan och liksom hålla på med att göra cool utveckling och använda coola tekniker och ramverk än att faktiskt göra någonting klart i slutändan.
Men jag tycker det skulle vara så skönt att göra tvärtom. Gör en första version klar så att den verkligen funkar. Så man kan visa att det här är min idé. Och sen då gör om den. För att ibland blir det så att idén har du bara. Du har inte sålt den till någon annan. Du får ingen cred för den bara för att du sitter och pular med saker som gör att du aldrig blir klar med grejer.
Absolut.
För hur många grejer är det som du inte har blivit klar med egentligen? Du visar såna halvfärdiga grejer hela tiden.
Jag har en sårbarhet som jag kallar för att jag är en hanging. Det är att jag väldigt sällan släpper saker och ting. Och det är att jag väldigt sällan gör klart saker och ting också. Det är faktiskt en sårbarhet jag har.
Danway, hur är det med du då? Har du några såna där... nu håller jag på att säga pet, men djurprojekt. Men som du brukar göra. Hur hanterar du det? Är du också perfektionist?
Jag har väl lite svårt att komma igång, kan jag känna. Jag är en sån som brukar läsa på väldigt mycket innan jag känner att jag är mogen för att testa själv. Så ibland kan det hända att jag samlar på mig lite allt för mycket fakta och info innan jag börjar göra något själv. Så ibland behöver jag den lilla kicken för att komma igång och lära mig på vägen, så att säga. Och inte försöka lära mig allt innan jag själv börjar producera något. Så det är min lilla... pet peeve.
Och det är väl lite vår välsignelse och förbannelse i den rollen vi har, att vi älskar att läsa på, och det är ju mycket av det vi måste göra också. Så att,
och det finns ju att läsa på.
Säg inte så.
Ja, men det är stora utmaningen med evangelistrollen. Att det finns ju så ohyggligt många produkter och tekniker som vi ska hålla koll på. Och helst, om vi ska vara helt ärliga, så skulle vi hålla lika bra koll på våra konkurrenter för att kunna sätta allting i sammanhang och i förhållande till varandra. Men. Vi har ju fortfarande bara 26 timmar på dygnet. Så.
Ja, precis. Så det är två av dem som vi håller på och knaprar på just nu, tror jag.
Eller hur?
En liten grej som hände i somras som jag är rätt så gasad inför, och det här är ju så nördigt som man kan slå sig i backen av, det är att Entity Framework 4 kom med en ny technical preview, community technical preview 4, som innehåller någonting som heter Code First. Och Code First är, på något kan man säga, som en liten helig graal när det gäller de här diskussionen om OR-mapper, alltså när man försöker att koppla objekt till en databas där man sparar, persisterar objekten. Och med Code First så behöver man bara ange sina klasser och sen automatiskt så skapas faktiskt hela databasen om man inte gör någonting. Och tabellstrukturen och även innehållet i den. Så det är någonting som jag verkligen rekommenderar att ni som är intresserade av Entity Framework, vilket för mig var väldigt kul, det var väldigt många som kom på mina sommarkoll och pass när det gällde just Entity Framework. Och många tyckte att det var verkligen spännande att börja titta på den här teknologin som gör det faktiskt rätt lätt att jobba med databaser och sådana persistenslager som många brukar kalla det så. Hur var det förresten för er på sommarkoll då?
Jag körde ju bara innan sommaren egentligen, bortsett från att jag har ju gjort några gästspel med dig idag. Och jag pratade ju Windows Phone båda gångerna egentligen, och det har varit ett bra uppslutning, stort intresse, och det intresset verkar inte riktigt heller sluta i och med att vi fortsätter med väldigt mycket verktyg och tekniker som släpps här framöver. Så.
Precis. Och då kanske vi ska gå över till Windows Phone, för det var den andra stora grejen som hände, och det händer ju väldigt mycket just nu, både synligt och osynligt kan man ju säga. Vad har hänt under sommaren sedan vi sist pratade om Windows Phone 7, Johan?
Vad som har hänt är bland annat att vi har släppt en betaverktyg egentligen då, som vi kan, som vem som helst kan ladda hem och använda såklart. De här verktygen är inte feature complete om man säger så. De har inte alla saker som kommer finnas i den slutliga plattformen. Vi har också annonserat att vi kommer släppa den slutliga versionen av verktygen den 16 september. Så känner man att man har idéer men skulle kanske vilja vänta till den sista versionen av verktyget, så kan man vänta den 16 och ladda hem de här verktygen. Verktygen är gratis, kommer alltid vara gratis, både Expression Blend för Windows Phone och Visual Studio 2010 Express då för Windows Phone. Så att det är bara att tanka hem och börja bygga. Vad som också hänt är att det har börjat landa lite telefoner runt omkring i världen, kan man kanske säga också. Vi har ett antal här i Sverige just nu som skickas runt till svenska företag som håller på att testa sina applikationer för att snabbt finnas tillgängliga på Marketplace och då kunna publicera sina applikationer alls där. Och det är väl egentligen primärt det som har släppts över sommaren, kan jag påstå.
Alltså det jag tänker på också, det är ju, jag har ju blivit av med alla mina handkontroller, alltså inte handkontroller men mina bärbara spelkontroller, alltså både min DS och min PSP finns någonstans i världen. Min PSP försvann någonstans i Redmond och min DS försvann någonstans i Göteborg, så det är i alla fall stor spridning på de sakerna jag tappar bort. Och nu funderar jag på om jag ska köpa någon ny spelkonsol då, för att ta med mig när man är ute och reser. Men det som jag känner faktiskt, det är just att bara vänta på Windows Phone för spelen. Och det är ju också någonting som har hänt mycket nu under sommaren.
Det är sant. Vi har annonserat en hel del spel som kommer, jag tror 63 stycken titlar som kommer att komma till telefonen. Vi har också annonserat alldeles nyligen också väldigt stora företag som kommer ha sina applikationer tillgängliga i anslutning till lanseringen egentligen av operativsystemet och lurarna. Vi har väl också annonserat vilka som kommer bygga lurar och sånt där. Så det har hänt en hel del sådana annonseringar också. Det är helt sant.
Så det känns Ja, det känns riktigt spännande med Windows Phone. Jag sitter och knaprar på en liten applikation jag ska lägga upp i Marketplace. Och Johan, jag vet, kan du
Har vi
berätta
ett
om den
gäng?
där? Kan du berätta om den här du visade idag?
Ja, jag ska nog vänta lite med det, så får vi återkomma till just den applikationen när jag har pratat med företaget som är aktuellt för applikationen.
Danve, jag tänkte på vår pågående, vad ska vi säga, pågående lansering, inte lansering, men pågående utveckling av Internet Explorer 9. Vad har hänt under sommaren där och vad är på gång just nu?
Ja, vi är uppe i den fjärde Platform Preview nu, som är den senaste versionen av det man får se av IE9 just nu. Och den nästa uppdatering som kommer ske är ju betalanseringen som kommer komma ganska snart. Och det är då vi får vår första titt på hur gränssnittet kommer se ut och även lite mer info om de nya funktionaliteterna som kommer finnas i IE9 som inte än har avslöjats än.
Tror du att det kommer vara en så bra betaversion så att man kan byta ut IE8 mot IE9? Har du hört någonting om?
Ja, den är ju inte riktad mot vanliga konsumenter om man säger så. Men för er som lyssnar så tror jag säkert det är väldigt intressant att installera betan och komma igång så snabbt som möjligt.
Kan
Det
man
tror
ha den parallellt som man har haft preview?
jag. Osäker faktiskt.
Jag är också osäker där. Vad jag vet så är det ju massvis med olika såna här, vad heter det? Vad heter det? När de, Acid 3 och vad heter alla de här, vad heter det? När man, ja, vad
Sunspider.
heter de? Som vi har gjort mycket förbättringar på under sommaren. Har du någon koll på det, Danve?
Ja, om man kör JavaScript-testet då, WebKit Sunspider-testet, så kan man se att IE9 Platform Preview 4 har kommit ifatt ganska mycket och har till och med gått om ett par webbläsare som är väldigt populära idag. Till exempel Firefox och Safari ligger nu efter IE9 Platform Preview 4. Och det är väldigt, väldigt små skillnader jämfört med de få som ligger före, som har bättre score på det här Sunspider-testet. Och det beror ju dels på vår nya JavaScript-motor som tar tillvara multicore. Samtidigt som JavaScript körs så kompileras JavaScriptet i bakgrunden på en separat kärna. Så fort den kompileras så switchar det över och man kör då den kompilerade JavaScript-koden som självklart går mycket snabbare.
Men
Så det
det här är inte någon .NET-kompilering utan det är en annan kompilering än vanliga hederliga, det som vi är vana vid, eller hur?
Ja,
Johan,
det tror jag
jag
ex
tror det.
ja.
Ja, eller vet ni det?
Absolut. Det som jag tycker är lite intressant när jag tittar på listan här med resultaten, det är att det är från den snabbaste webbläsaren till IE9 Platform Preview 4 så skiljer det 80 millisekunder. Det är inte mycket.
Men som vad jag förstår, om jag får ta den här frågan igen, så är det är inte .NET som kompileras utan det är någonting annat. Alltså, kommer ni ihåg det? Vet ni det?
Nej, jag vet inte.
Nej.
Jag tror att det inte är .NET liksom, utan det är någon annan GC och bla bla än den som vi har som vanligt i .NET. Men är det inte så också att vad jag förstår att i den gamla JavaScript-motorn som vi hade i 8 och tidigare var att den kördes i en annan, var det en annan process eller var det i alla fall en annan del, så att tog mycket längre tid att kommunicera med själva renderingsmotorn och sen JavaScript-motorn?
Ja, nu kommer JavaScript-motorn inbakad i IE9. Så man slipper då den här marshalling layer som tidigare har fungerat som en översättare mellan JavaScript och Document Object Model. Så nu går kommuniceringen mycket, mycket snabbare, mer effektivt så att säga.
Jag tycker det är lite konstigt. Jag är den här människan som inte tycker att IE8 är speciellt långsamt, så jag undrar hur snabbt det kommer att bli sen. Jag vet inte. Vad ska jag förvänta mig? Men en annan fråga där som vi alltid får nu när vi pratar om IE9, det är ju HTML5. Och att är Microsoft för eller emot eller vid sidan eller struntar eller vad vi nu gör. Vad är status där då med HTML5 och Microsoft?
Ja, Microsoft står ju 100% bakom HTML5-utvecklingen och CSS3. Vi är ju väldigt aktiva och engagerade i V3C-organisationen som tar fram den framtidens standarder. Så det är många av HTML5-elementen som finns implementerade i IE9 redan idag som man kan dra nytta av. Till exempel videoelementet som är väldigt populärt och Canvas och SVG. Och alla de drar nytta också av hårdvarurendering som gör att allting går mycket snabbare och man kan få mycket bättre användarupplevelse i grafiskt tunga webbsidor.
Så vi får ju se, man måste väl fortfarande vara rätt så försiktig när man ser att någonting är HTML5 måste vara certifierat eller enablat, för det finns ju inte egentligen.
Nej, det är ju fortfarande en working draft så att säga. Och själva standarden ska inte vara klar. Ursäkta. Den planerar inte vara klar förrän 2022. Så det är ju några år kvar. Och själva draften ska läggas fram som slutförslag 2012, så det är inte så många år kvar tills dess. Men man kan ju redan nu använda sig av några av HTML5-elementen som lär finnas med. Det finns ju några skript som man kan använda sig av för att testa om en viss webbläsare har det stödet, och annars så får man göra en liten temporär lösning tills det finns implementerat i webbläsaren. Det finns många sådana hjälpskript.
Det känns ju lite som att vi kommer att komma kanske i en situation som vi hade förut också, att det blir någon som gör någon de facto standard och alla kommer inte vara likadana standarder, och alla de olika webbläsarna kommer att säga att de har den bästa standarden. Eller tror ni att det blir så, eller kommer vi alla att vara snälla och glada och hålla varandra i hand?
Låt oss hoppas att vi får en satt standard som ganska snart, som egentligen hjälper oss att hitta den här gemensamma. Jag tycker också att det finns en viss incitament också från communityn att verkligen vilja ha en gemensam standard, inte bara för webbläsare utan även för olika typer av plattformar. Många ser ju HTML5 som det enda språket som kommer kunna skriva plattformsoberoende kod för olika typer av klienter framöver, som är just webben som använder lokala element som GPS och sånt där egentligen. Så att, jag tror att det kommer att krävas nästan att man får till det här ordentligt. Och det kommer säkert med största sannolikhet ta ett par år till innan det är verkligen helt klart.
Spännande. Det var det som jag tänkte på som har hänt under sommaren. Är det någonting jag har glömt som ni har stött på?
Nej, alltså vi har ju en hel del intressanta saker som kommer under hösten som vi kanske borde nämna, som Kinect exempelvis.
Klart det är hösten där, vet du. Det är inte nu i sommaren. Okej, okay. då har du börjat, Johan. Då kan vi berätta lite om framtiden, närmsta framtiden. Kinect
naturligtvis, att interagera med Xbox-konsolen utan kontroller. Inga kontroller alls egentligen, om man säger så. Det är bara kroppen som används för att styra spelaren och menysystem och sånt där. Riktigt, riktigt häftigt faktiskt. Jag ser väldigt mycket fram emot Kinect. Jag vet också att faktiskt mina barn ser väldigt mycket fram emot Kinect, hur de nu kan göra det.
Ja.
Och sen naturligtvis telefoner. Det är ju tänkt att lanseras Windows Phone 7 med allting ska lanseras också här under hösten. Och någonting som jag längtar väldigt mycket till, att verkligen få loss de här grejerna nu så att det finns, så att det kan börja verkligen kommersialiseras på alla håll och kanter. IE9 som Danvi nämnde.
Precis.
Eller hur?
Mm.
Betan i alla fall.
Ja, det är mycket. Nu kommer inte jag ihåg vad det är mer grejer, men det är säkert massor som är grejer vi har pratat om annars också.
Halo, eller hur? Halo Reach.
Ja, just det. Ja, det tänkte jag inte på. Jag tänkte på Fallout New Vegas naturligtvis.
Aha.
Fable 3 väntar jag på.
Ja. Är det också i hösten? Ja, det är det.
Ja, det ska det vara.
Jag tänkte mer på hösten här, vi går över göra en liten P3-övergång. Det är ju att på hösten börjar ju våra användarföreningar att vakna till liv igen efter en skön sommar också. Och Svenog i Sverige, en användarförening för .NET-utvecklare, har under det här året vuxit, eller kan man säga de här senaste 2 åren, vuxit väldigt markant. Så för 2 veckor sedan så var det så faktiskt att den tusende medlemmen anmälde sig på deras hemsida. Och för att fira det eventet så ringde jag upp Johan Normén som är ansvarig för, eller en av de ansvariga för Göteborgsavdelningen av Svenog och pratade lite om Svenog och vad det är för förening och vad de har i åtanke till framtiden och så. Så här kommer den intervjun.
Tack, tack.
Innan vi pratar lite om Svenog, vad det är och att ni har sprängt en viss vall så tänkte jag att du kunde väl presentera dig själv. Vad gör du?
Jag är konsult på ett företag som heter LBI, Lost Boys International, i Göteborg. Och arbetar där som technical manager, tekniskt säljstöd, hjälper till med kundebrainstorming, kolla av kravspecar, programmerar, systemdesign. Lite allt möjligt roligt runt omkring programmeringsvärlden, om man säger så. Det är utanför just bara koden.
Och just en sak som är precis som är utanför koden är ju Svenog. Kan du berätta vad det är för typ av förening?
Svenog står ju för Sweden.net User Group. Och det är en användarförening där .NET-intresserade ska få vara med gratis, kostnadsfritt och få tillgång till en del trevliga presentationer och sessioner som främst byggs upp av just medlemmarna. Att grundtanken är ju att de som är medlemmar är Svenog och även har hand om eventen och pratar på de här eventen. Där vi ibland även har undantag där vi bjuder in gäster. Och Svenog startade ungefär för 6-7 år sedan i Stockholm. Och nere i Göteborg så såg jag ett intresse att, eller jag hade problem som konsult. Att det var för lite kunskap där ute när man var på uppdrag. Man ville gärna förmedla de här nya teknikerna och designmönster och öka kompetensen hos folk. Men det var svårt att stå ensam och lösa detta. Då tänkte jag att om man fixar några presentationer eller något sånt här trevligt eller någon träffa möten då, så kanske det skulle kunna lyfta kompetensen allmänt. Och då pratade jag med Johan Lindfors om detta och då sa han att ja, men det finns något som heter user groups. Och på så sätt fick jag då en kontakt då med Svenog Stockholm som hade existerat i ett år eller ett halvår. Och då frågade jag om vi inte kunde ta det namnet och starta ett Svenog Göteborg.
Apropå det, nu så Svenog Göteborg var väl kanske då andra Svenog. Hur många Svenogorter finns det idag? Vad är det som händer där?
Det finns nu så finns det Svenog Skåne, det finns Svenog Göteborg, Svenog Stockholm, Svenog Örebro, Svenog Sundsvall och Svenog Skellefteå ska precis starta upp här nu i oktober tror jag.
Ja, vi kan ju, eftersom jag vet att det är jag som ska tala så vet jag ju när det är och det är 5 oktober i Skellefteå. Så att ni som hör det och är från trakterna där uppe kom gärna och hälsa på. Och ja, det kanske är bra då att vi tar redan nu. Hur kommer man i kontakt med Svenok?
Det gör man via vår hemsida www.svenug.se där man då kan ta och registrera sig och för att få följa med då på de här truffa och intressanta träffarna som vi faktiskt har.
Och det är också därför som vi har en litet samtal här nu att ni spräckte 1000-personersvallen förra
Ja,
veckan.
det var Det var faktiskt väldigt häftigt var det. Vi har varit ganska många medlemmar och det var väldigt mycket intresse varje gång vi haft en träff då. Vi har kommit runt i alla fall nere i Göteborg då, där vi försökte ha en träff i månaden. Och det har kommit mellan 25 till 50 personer och Stockholm också varit ganska stort. Men nu har intresset ökat och det har spridit sig och allmänt Svenog och våra träffar och vi har väl haft väldigt bra respons på kvaliteten på våra träffar tycker jag och just att alla får vara med och delta och ändå känna sig liksom som en familj, vilket gör att jag tror fler och fler vill gärna vara med i det här communityt då. Så vi har spräckt det då 1000 medlemmar förra veckan, vilket var väldigt kul. Och då är du från alla olika, de är från alla de här olika städerna runt omkring våra Svenug usergrupps ortindelningar.
Jag tänkte, kan du berätta lite vad ni har? Nu har inte du koll på alla Svenog-föreningar och vad som händer på alla orter, men vad är på gång nu här under hösten? Är det någonting du kan nämna eller sådär, om du vet om? Du har ju inte koll över alla, men...
Nej, jag försöker ha lite koll, men tanken är ju att varje sån här Svenog-stad, eller vad man ska kalla det, område, ska sköta sig självt och vi har en gemensam portal som då är Svenog-portalen. Men att vi där i varje de här Svenog-ortsgrupperna även har 2 till 3 stycken som organiserar. Där vi pratar ju väldigt tajt då. Det som händer här framöver nu är ju då bland annat MVC Lap Around i Stockholm.
Ja, det är nu. Vi spelade in det här den 25...
Ja,
just
det, är
det. Och det är precis när vi håller på att spela in det har det precis slutat.
Ja, just det.
Ja. Och ni har något liknande i Göteborg?
I Göteborg kommer vi ha ett ORMappers event om 5 dagar, den 30 augusti. Och i Örebro kommer vi ha föreläsning om bland annat MVC2 och Azure. Det är den 30 september.
Vi har 16 september är i Malmö tror jag, eller i Skåne, ja.
Ja, okej. Jag kollar på dem. Rekommenderar event här. Jag fuskar lite inne på sidan och kollar. Jag kan inte alls.
Det är många, många event nu. Det är det som är kul också, så man har inte koll på det riktigt, antar jag.
Ja, nej, det har ökat massor där. Vi har Razor och Web Matrix i Göteborg. Vi har Entity Framework och Show and Tell i Skåne. Det finns ju, kommer då Skellefteå och kommer då ha, vad var det du skulle prata om där?
Silverlight 4.
Okej. Okay. Och Blixten 2010 har vi också något som heter Göteborg. Vi försöker olika variationer på de här träffarna så att det inte bara är att man pratar ny teknik utan man kan även ha diskussionsträffar där alla sitter ner och pratar om olika intressanta ämnen. Antingen sitter man i ett rum eller delar man upp sig i flera olika rum. Just det, Blixten 2010 är ganska kul. Det kommer från Lightspeed, tror jag det heter, i USA. Det är att man anordnar ett event där deltagarna får tala i 10 minuter om någonting som de tycker brinner för och tycker är intressant.
Spännande. Som sagt, det har varit lite rörigt med de här eventen, men gå in på svenog.se så kommer ni att se eventen. Och som sagt, det är gratis att anmäla sig, det är inga kostnader att komma utan snarare att man får ofta mackor och öl eller någonting annat. Så vi hoppas väl att det blir fler, eller hur?
Ja, absolut. Det skulle vara kul om det kom fler Svenog-grupper också. Så att vi har det som en gemenskap.
Vad skulle det vara för, vad behöver, om någon känner så här i någon stad att ja, men jag skulle vilja prova på, vad är det som krävs egentligen av den personen? Är det svårt att starta en grupp?
Att starta en grupp är inte speciellt svårt. Man kan ju, om man vill ha och använda sig av Svenung-namnet så kan man ju kontakta någon av oss organisatörer. Vi finns under om Svenug-fliken på Svenung-sajt om man vill veta vilka vi är. Och viss intresse så kan vi ju vägleda. Oftast är det att man går in och registrerar sig på Ineta, som är själva världens portal för user groups i hela världen då. Och försöka anordna ett event i sin stad och då med hjälp av oss eller några andra försöka dra igång så att det kommer nog folk första träffen där. Sen får de klara sig själva och försöka liksom expandera och värva medlemmar genom att be sina kollegor att säga till sina kollegor i sin tur att de här finns då. Så det är mycket mun till mun arbete och sådana grejer.
Tack så mycket Johan och lycka till fram till den 2000 medlemmen i Svenog.
Tack så mycket.
Ja, nu börjar vi runda av inför den här kvällen och inför det här avsnittet. Johan och Danveig, har vi någonting att tala om utifrån kalendermässigt? Någonting som händer inom de närmsta framtiden som kan vara intressant att dela med oss?
Det är ju en hel del evenemang som kommer gå av stapeln här under hösten. Redan den 21-22 september så går ju åtminstone evenemang som vi kommer vara med på, som exempelvis Disruptive Code, där vi kommer att vara med både monter och prata lite i Stockholm. Vi har också PDC i Seattle som då är slutsålt. Vi försöker just nu att hitta på planerna för att vi ska göra lokalt något kreativt också runt PDC. Tecked i Berlin, vi har Öredev i november. Det är en stor matta med evenemang. Så att om man känner att man vill nätverka och lyssna på presentationer och träffa andra likasinnade så finns det en hel del möjligheter till det under hösten.
Så det låter jättebra och vi får se när vi syns nästa gång, ni och vi som lyssnar på det här programmet, för vi är ute rätt mycket och ni får hålla koll på våra bloggar bland annat och våra Twitter, och vill hålla koll på min blogg, det var faktiskt länge sedan jag nämnde det, så är det Buzzfrog, buzzfrog.blogs.com, och min Twitter är också Buzzfrog. Danveig, vad har du?
Ja. Min blogg ligger på blogs.tecknet.com/Dunway. Och ni hittar mig också på Twitter med aliaset DunwayTran.
Och Johan kan nås på Twitter på Johan Lindfors och min blogg heter programmeramera.se.
Och tills vi hörs igen, koda vackert. Ha det bra med er. Hej då!